You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
What are you doing later?
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy.
Fall Guy.
That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Och välkommen till Seglingspodden. Detta är en podd om svensk elitsegling. Och jag som pratar heter Anna Östling.
Seglingspodden presenteras i samarbete med Helly Hansen.
Anna Elisabeth Östling, tidigare Kjellberg, född 14 februari 1984 i Lerum, är en svensk seglare. Hon tävlar för Göteborgs Kungliga Segelsällskap, är gift med Sebastian Östling, även han seglare. Anna började segla som 9-åring och gick på Lerums seglgymnasium. Tävlade för Sverige vid olympiska sommarspelen 2012 i London, där hon slutade på 12:e plats i matchracing. 2014 tog hon VM-guld i matchracing tillsammans med Anja Lundberg, Karin Almqvist och Annika Karlunger. 2016 tog Anna återigen VM-guld, denna gång tillsammans med Annie och Linnea Wennergren. Anna har blivit utsedd till årets kvinnliga seglare 3 gånger. 2016 blev hon utnämnd till årets seglare tillsammans med Annie Linnea Wennergren. Dessutom nominerad till Jerringpriset 2014 och årets lag i idrottsgalan 2016. Vet du vilka som vann?
Ja, fotbollstjejerna.
Ja, det är bra motstånd.
De var svåra att slå.
Det här är ju hämtat direkt ut ifrån Wikipedia. Vad har Wikipedia glömt?
Oj, nej men det var väl ganska omfattande.
Hela Wim-series har de ju glömt bort.
Ja, nej men ja, det har ju gått rätt många år nu så nu har jag hunnit göra en del saker. Men matchracingen har ju verkligen varit essential hela tiden. Vi har ju, ja men vi vann ju Wim Series 2016. Alltså 2016 var ett bra år.
Mm, för då var jag med.
Ja, då var du med Niklas, det var kul. Då åkte vi runt på Wim Series och så vi vann i Lysekil. Mm. Det är ju ett av de absolut största, bästa minnena jag har. När pappa Jonas hoppade i vattnet där efter segern ihop med oss. Ja, det var fint.
Och så VM-guldet i Sheboygan där jag, Anton och Joakim var de enda svenskarna som var där.
Ja, och vi är så tacksamma för ni stod där, eller ni stod knappt ens på bryggan när vi kom, men sen fick vi lite grattis i alla fall.
Vi var ute på havet, ja, och filmade, ja, och det hoppade.
Det var jättekul. Ja, fantastiskt.
Wikipedia har ju sin bild av dig uppenbarligen, och tydligt är ju att vi kan kanske fylla på med lite information här i Wikipedias värld. Men dra den snabbt, hur såg din och hur ser din karriär ut?
Ja, men liksom ganska många ändå så började jag i unga ålder på seglarskola. Och det var väl egentligen mer lägerskoj. Det var på Aspen i Lerum. Och jag fastnade nog ganska omgående och tyckte att det var superkul. Både att vara på vattnet men främst att det var skoj på land. Jag var alltså långt ifrån någon stjärna när jag var yngre. Jag tyckte bara att det var himla roligt så jag slutade liksom aldrig. Och jag kan också se tillbaka på att det fanns ett himla driv redan då. Så att även fast jag inte liksom hade målsättningen att gå från fjärde platsen till första platsen, så hade jag liksom väldigt tydliga målsättningar där jag var just då, även fast det kanske var runt placering 20, jag ville upp till nummer 18. Så att jag kommer ihåg när jag ansökte till Lerums seglargymnasium, så tänkte jag så här, shit, det kommer massa som har varit med på VM. Och, alltså vi har ju en lite annorlunda sport så att man verkligen kan segla VM och EM och NM när man är väldigt ung. Så jag hade varit med på ett NM när jag sökte in. Men jag var nog jädrigt beslutsam på det mötet där. Jag kommer ihåg att jag hade möte med Thomas Ram och Anders Perrols och liksom sa jag ska gå här. Och så fick jag en plats. Och det var ju fantastiskt bra för min utveckling i alla fall. Däremot var det extremt mycket segling och kantades lite liksom på slutet av gymnasietiden där med liksom, lite problem med att äta bra och liksom det är mycket i livet som händer. Så när jag tog studenten var jag jättefed up. Tänkte nu gör jag något annat. Så
vad seglade du då under gymnasiet?
Ja, men då seglade jag i Olle och det var ju en OS-klass för tjejer. Men jag vet inte, jag var för lätt. Så fort det blåste så blåste jag bort. Jag var väldigt snabb i lättvind. Jag tyckte fortfarande att det var skitkul. Ettan, tvåan var jag jätte liksom, dedikerad och gjorde mitt jobb. Men sen svajade jag iväg lite mer på slutet där. Men efter gymnasiet så gjorde jag annat. Då var jag ute och reste, jag gjorde lumpen. Jag gjorde liksom andra saker som jag behöver bort lite. Men en dag så var vi ute på GQSS, jag och mamma, och kollade på en matchracing-tävling. Och då satt Linda Rahm och hennes gäng på bryggan. Och hon hade varit min coach, eller seglarskolefröken, på Less. Så hon sa, hej Anna, vad kul! Och då hade hon precis snott en tjej från en besättning. Så det fanns en besättning som saknade en gumma. Så då sa hon, kan inte du hoppa in där? Och på den vägen så började det. Så jag började faktiskt på fördäck och slog halvt ihjäl mig. Och typ tyckte att det var svinkul med strategin och taktiken från början. Så jag liksom, efter några pass kände liksom att jag kunde bidra med lite sådana saker i alla fall. Så jag skrek framför fördäck hela vägen bak till Rorsman. Vad jag liksom hade för små tankar om vindarna. Och sen så öppnade sig möjlighet med att hon som styrde då inte ville göra det mer. Så då ganska naturligt fick jag hoppa bak dit. Men då kände jag bara, shit, det är det här jag ska göra. Så sen dess, det var väl någon gång 2006 typ. Sen dess har jag bara varit tokkär i den typen av segling.
Och då är det matchracing vi pratar om.
Mm.
Men jag kommer ju ihåg när du började segla upp där som en underdog på matchracing-serien. Jag var ju där och följde det redan på den tiden i olika former. Men jag kommer ihåg att du var ju underdog ganska länge. Men när kände du själv liksom att oj shit, nu är det jag som är liksom, den alla vill slå?
Ja, det är frågan. Alltså det första Marstrands-eventet jag fick göra, jag tror att det var 2008 eller 2007, då bara, alltså vi startade så bra. Vi bara liksom åkte ifrån alla de här världsstjärnorna, men sen kunde vi inte länsa. Det var skitjobbigt, så jag typ klockade tiden hur mycket vi ledde där uppe för att se om vi skulle hinna i mål. Och ja, men det var väldigt speciell känsla att känna liksom att vi har hugg på de här. Och så blev vi ju tvåa första året. Och jag bara, vad liksom hände? Gick på några typ av moln och sen några veckor senare skulle vi få segla Lysekil. Och då fick vi lite mer spö, om man säger så. Men jättemycket blodad tand ändå. Och sen ganska snabbt så blev det ju klart att det skulle vara ett VM i Lysekil 2009. Och inför typ något år innan dess så frågade Malin Källström som hade coachat oss innan då att Anna, ska inte du ta rodret för våra team? Och då valde jag att göra det. Så inför Lysekil 2009 så kände jag väl ändå så här, jag är fortfarande väldigt mycket en underdog eller rookie, men jag hade ju världens bästa tjejer ombord. Så då kanske jag inte ansåg oss vara så himla gröna längre liksom. Så från det skulle jag nog säga, så det var väl kanske ett år som vi var lite så här, vilka var de? Vad fort de seglar. Men sen så var ju alla liksom rutinerade brudar med, då blev det lite mer så här, okej, de får vi passa oss för.
Men du, förutom din fantastiska seglingskarriär så har du ju också alltså drivit liksom svensk damsegling ganska målinriktat, eller världsseglingen egentligen. Väldigt, väldigt målinriktat och drivet. Och nu har ni det här Small Wings och Wing Sailing Team. Liksom bara, var kommer den drivkraften ifrån?
Ja, alltså jag tror det är liksom någon typ av vilja att inte bara göra det good enough, utan att liksom göra allt där man står hela tiden. Och då blir det projekt som mynnar ut i liksom fler saker än bara ens egen lilla segling. Och det har säkert ändrats lite efter åren också. Liksom. Men när man har hållit på så sjukt länge så behöver ju liksom drivkraften, den måste ju fortfarande finnas och den finns, annars hade vi lagt av. Men den har växlat lite. Ett tag kanske det bara var egna medaljer och lära sig exakt hur man ska liksom göra i pre-starten vid det tillfället för att ta starten. Men med tiden när pre-starterna oftast går bra hela tiden, då liksom är det något annat man söker. Och den här viljan att liksom vårat community ska växa och fler ska få göra det vi gör, den liksom har vuxit sig starkare. Så nu är det ju nästan som man får liksom backa lite och börja fundera på sin start igen. Och inte bara fundera på hur vi ska utveckla seglingen i världen för tjejer. Men vi i teamet är vi jätteengagerade i liksom allt ifrån träningskommittén på GQSS till Match Racing Subcommittee World Sailing till någon sån här advisory board i America's Cup för damer. Så att vi liksom, jag tror bara vi, när vi jagar på så kommer det nya möjligheter och vi säger aldrig nej. Så därför har vi nog det brinnande engagemanget.
Men du, ska vi rycka plåstret då? Snacka OS 2012.
Ja, den är tung. Alltså det är så, jag har fortfarande lite svårt att prata om det faktiskt. Men det kan vi ju göra då, så har vi gjort det.
Jag har ju hört att du liksom har försökt att pusha dina gäster. Så ja, nu ja, pushar vi dig lite grann.
Det tycker jag du gör rätt i. Alltså det var en helt fantastisk väg mot OS. Jag ångrade inte en enda sekund. Det var jag var extremt fast besluten när det här beskedet kom 2009 att det skulle vara en OS-klass. Så att det var liksom bara all in, självklart. Åren som ledde upp till London var superroliga. Jag teamade ihop med Lotta Harrison och Malin Källström. Jag har nog aldrig skrattat så mycket under alla de åren. Vi hade skitkul. Och sen med jättebra coaching från Stefan Ram. Vi lärde oss så mycket. Alltså den nivån vi hade när vi väl seglade OS var ju fantastisk. Den är säkert bättre än vad jag är idag liksom. Men ganska precis ett år innan OS så tränade vi hemma i Långedrag och så fick jag bommen i huvudet och åkte på en sån dunderhjärnskakning och den höll i sig alltså 3-4 år, men den påverkade definitivt i hela sista året. Och jag kanske inte ska skylla på skadan när det gäller resultatet på OS, men det var ändå på något sätt sattes liksom, allt sattes lite ur balans. Jag mådde inte jättebra. Så att vi seglade bra i London i form av att vi var så sjukt nära poängen hela tiden. Men matchracingen är ju ganska brutal. Det är ju ettor eller nollor. Så där fick vi liksom smaka på katastrofalt resultat, men någonstans jag försökte njuta under tiden också, men nu i efterhand kan jag ändå känna att liksom, det är ju vägen dit, och det är ju så i allt jag gör nu med, såklart.
Men när man läser 12 på OS så tänker man inte att det är något katastrofalt.
Nej, men det var ju liksom inte så många fler med. Det är ju det som var det stora problemet.
Det står inte. Så Nej. Jag tänker att vi nöjer oss med det. 12 på ett OS, det är ganska bra. Men alltså, är OS inte en väldigt speciell situation?
Jo, och jag tror att skulle jag få chansen igen så hade det varit en helt annan grej. Och vi visste det. Det är liksom, Stefan hade ju liksom varit med flera gånger innan och försökte få oss att förstå liksom att det är inte en vanlig tävling och det var det ju verkligen inte, men man hade kunnat approacha den på ett helt annat sätt, med lite mer glädje, och lite mindre press. Då tror jag också resultatet hade kunnat bli annorlunda, även fast jag hade min skada och allt sådär. Så handlade det mer om liksom att det knöt sig, att man inte fick fram liksom den här härliga känslan när man seglar. Men igen så känner jag ändå så här, det vi gjorde på banan och alla duellerna, det var grymt. Så det brukar jag liksom, det tänker jag på ibland. Och sen framförallt hur kul det var att vara med i hela truppen, landslaget, hela den vägen dit och få segla med Malin och Lotta som var liksom stora idoler för mig bara några år innan. Så det gick ju ganska fort där, kan man väl säga. Jag typ steppade ju in och började styra typ 2008. Det var inte så många år och jag var ganska ung. Men ja, men lite mer så här, inte ta det som en klackspark kanske. Det är klart man måste ta det på allvar och jag, det läggs ju mycket pengar i det, så det är klart att det blir allvar. Men det blev väldigt tydligt, hon som vann, spanjorskan, de var ungefär på våran nivå innan, hade inte vunnit någonting innan. Men man bara liksom såg hur de flowade igenom, hur de garvade och hade kul. Så skulle jag få göra om det så hade jag gjort det lite mer så.
När en OS, när en klass blir en OS-klass, så händer det ju massa saker. Och jag tyckte det var väldigt tydligt, för ni var ju liksom en ganska så tydligt gäng som man hade på sig matchsäsong under ganska många år. Det var ganska tydlig liksom serie. Men helt plötsligt med OS, då var det helt andra namn som dök upp. Helt andra liksom nationaliteter som kom upp på listan. Vad är din reflektion över det?
Att det stämmer väldigt bra. Det var ju, alltså, matchracingen var ju superstark innan OS. Alltså, dammatchracingen hade många stora event, mycket prispengar, jättemånga team, olika typer av båtar. Alltså, det var lite blommande. Och då klart att det lockade. Men olympisk liksom medalj för många, tror jag. Och den möjligheten som det faktiskt öppnade upp med mycket mer resurser och hjälp. Jag själv var inte med överhuvudtaget i de diskussionerna, för vi var liksom, jag var för ny. Men när det väl blev bestämt att det skulle bli ett OS för damer i matchracing då i London, så kände jag så här, 100% jag ska vara med, för det är matchracing jag gillar. Och vi var väl några som kände likadant. Claire från Frankrike, Lucy, australiensiskorna, Spittil. Och, så det var ganska många i början. Tyskan, Silke Hallbruk. Nästan alla klev över. I alla fall alla nationer hade några som klev över. Och sen började det liksom en annan fas i att man blev väldigt båtspecifik då. För det var ett tag snack om det skulle kanske inte bestämmas vilken båt det skulle vara och sådär. Men det gjorde man ju ganska tidigt ändå. Och så in med alla resurser. Så att det är klart det blev väldigt stor skillnad. Men jag skulle säga att nivån på matchracing-racen, den blev helt enormt grym. Det var svinkul att segla. Det var så små marginaler så du kunde liksom inte ens andas, för då blev du omseglad. Så det var en väldigt häftig resa att få vara med om. Sen tyvärr då, i och med att de inte har någon konsistens överhuvudtaget, så åkte ju matchracingen ut. Och det var ju bestämt innan vi ens seglade OS. För OS på plats i London blev superbra. Alla var jättenöjda med hur liksom publiken kunde se det och ja, hur det funkade. Men då var det som sagt redan utskjutet till Rio. Och där blev det väl en liten kollaps, kan man säga. För då var det ju jättemånga av de här tjejerna som ville fortsätta sina OS-drömmar. Och då bytte ju de. Och alla de teamen som fanns innan, de var ju nästan helt ut, alltså de hade ingenting att segla under de här åren. Så det var några få Camilla Ulrikeholm från Danmark till exempel, hon höll i under de här åren och körde lite tävlingar, men det var liksom, blev ju ingen supernivå på de tävlingarna. Men hon höll i och var kvar efteråt. Lucy var kvar efteråt till viss del. Och sen så har det ju tagit tid att bygga upp det igen. Så att det finns ju rätt många som säger att det var kast för våran sport. För mig personligen så tycker jag det var helt magiskt. Det var liksom en upplevelse som man inte hade fått annars. Men ja, svårt att säga om den dippen hade kommit ändå. Eller vad, liksom, vad det är som gör det. Men nu är vi under uppbyggnad.
Ja, men det är, man skulle nästan säga att det finns OS-seglare och så finns det seglare. Liksom, och att det är lite olika inriktning egentligen.
Ja, och det blir ju så i och med att det är, alltså vi gick ju från att segla vid sidan av våra jobb och hela den här biten så som vi gör idag gjorde vi innan OS. Och sen så när det blir en OS-gren så det finns liksom inte utrymme för ett litet sidojobb ens, utan det är ju 100% och mer därtill. Och det är ju, alltså det kan ju, det lockar ju väldigt många. Du har ju chansen att vara liksom heltidsseglare om du seglar en olympisk klass. Som du faktiskt inte riktigt har i några andra klasser direkt. Och särskilt inte om du är tjej idag. Så finns det liksom inga direkta möjligheter att segla på heltid om du inte är i OS. Så att jag håller med dig. Att,
men det finns inte plats för så många i varje nation. Så konkurrensen blir inte. Det är svårt att ha 10 besättningar som seglar på heltid. I alla fall i Sverige.
Ja.
De resurserna fanns inte. Nej. Det finns inte idag heller.
Nej.
Så det är väl det som är utmaningen, liksom, att det blir en eller två besättningar kanske som satsar.
Ja, och sen också resurserna kom ju liksom inte till oss på någon silverbricka, utan det var jädrigt hårt jobb. Och liksom välja att gå från ett vanligt jobb till en heltidsseglingssatsning, det är inte jättemånga som kanske är beredda på att göra det, för att det är inte heller automatiskt att, åh vad kul, du får en biljett till OS. Du, alltså man kan ju inte köpa in sig, man måste ju klara alla kvalen och sen är det bara ett team som, från varje nation som är där. Så att det är ju för väldigt många en svintuff resa som faktiskt inte leder till målet på det sättet. Så att, ja, nej, men det är spännande att tänka tillbaka på det.
Jag tror också kanske att OS var väl en av parametern, men att man bestämde båt var väl kanske en annan väldigt stor orsak eller anledning till att det blev en väldigt utslagning eller vad man ska säga. För det tycker jag man har sett, eller det har vi sett på senare år när matchracing-touren bestämde sig för att segla en båttyp. Alltså då helt plötsligt, de som hade råd att äga en sån båt blev ju väldigt mycket bättre. Och det är klart att kostnaden för de som ska hålla på blir ju väldigt mycket högre.
Ja, absolut. Det möjliggör ju på ett sätt för att du har möjligheter att ta in partners som faktiskt kan synas på en båt och ja, exponering, och du äger din båt och då kan du också välja att liksom göra event med den båten och finansiera din satsning. Så matchracingen så som den är nu när vi växlar mellan olika båtar och inte äger någon båt, det har ju jättemånga uppsidor och särskilt liksom kan ju det generera fler team. Men det är också den baksidan att det kan vara lite svårare att sälja vad vi liksom, vad har vi att sälja liksom. Men det bygger ju också väldigt mycket på vad är plattformen. Nu håller vi på att bygga upp den här Women's World Match Racing Tour, så ge det några år så kommer tjejteamen ha något riktigt grymt att erbjuda sina partners, tror jag.
Det har ni haft länge. Det är bara att det inte är så många som har fattat igen.
Nej, du gullig Niklas. Ja. Nej, men det är sant. Vi har ju aldrig haft några seglingsevent med företag där folk har gått ledsna därifrån. Alltså, det är ju det bästa som finns. Och att jobba ihop tajt med partners som verkligen ser, de gör ju stor skillnad för kvinnlig idrott. Liksom. Så det är kul.
Om du då själv fick lyfta fram en höjdpunkt i din karriär så här långt, vilken lyser starkast?
Ja, men det är absolut, alltså det starkaste minnet måste vara på Cork på Irland där 2014 när vi tar första VM-guldet. För då hade jag precis fått Vera 5 veckor innan. Och vi kommer ju få träffa Marie Björling i ett avsnitt, och hon var en stor liksom idol för mig. Jag fick hjälp av henne innan med liksom, hur ska jag göra nu? Jag ska liksom segla med en liten bebis. Hur funkar det att ens vara mamma och segla samtidigt? Så det var en väldigt så här omvälvande tid. Jag måste ha gått på någon typ av lyckohormon, för det gick jättebra på tävlingen. Det var en väldigt så här speciell grej att åka till Irland med det här lilla knytet i famnen och sen åka därifrån med knytet och en guldmedalj. Det var coolt.
Du, nu är det ju inte bara då Sveriges främsta kvinnliga seglare och även Sveriges främsta seglare skulle jag säga i jättemånga sammanhang. Du är ju även poddare nu.
Ja, helt sjukt. Alltså jag tänkte på det här om dagen att jag gillar ju liksom att lära mig nytt. Vi spelade ju in ett avsnitt med Kyle där han berättade också att typ när han var yngre så ja, man hade liksom det där drivet och bara matade på. Men sen när man blev äldre så börjar man liksom känna så här att shit, i att lära mig massa saker som jag tycker är skitkul. Och det är bra med seglingen, för där kan vi liksom aldrig bli fullärda känns det som. Men också väldigt bra med poddandet, för jag kan ingenting om detta. Och jag tycker det ska bli superkul både att få typ lära känna alla de vi kommer ha här. Och det kommer ju alla som lyssnar också få göra. Det tycker jag ska bli väldigt kul med den här resan. Men också att bli bättre. Jag tror att de första, säg kanske de första 10 gästerna, de får vi nog bjuda om. När vi har lärt oss lite mer hur man ställer frågor och att man inte avbryter och sådär.
Jag tänker att du har världens chans också att tanka av dem, liksom deras bästa liksom, taktiska tips och liksom bara liksom, samla in allting i din bok här när du gör nästa OS-satsning, så har du liksom alla
de bästa
tipsen med dig.
Detta var liksom the road to,
Road to OS. Mm. Men du, varför behövs det en podd om segling?
Men jag tycker att det är liksom svårt att vara uppdaterad på seglarvärlden. Jag menar, jag lever i den väldigt närvarande. Jag har fortfarande typ så här, där kom det kanske någon pressrelease och den råkade jag se via Facebook. Eller, alltså jag känner inte att jag vet riktigt vad som händer. Och sen så är det så många där ute som har gjort så många grymma grejer som man i den generationen man själv är då inte vet, bara för att man inte seglade exakt samtidigt. Så det finns så mycket historier som vi kan höra av liksom, och lära oss av för att göra lite shortcuts tror jag. Men främst kanske samla informationen, nå ut med det som händer nu.
Bra. Jag tycker ju att den här podden skulle ha funnits sedan länge, och jag är väldigt glad att du tog tag i stafettpinnen och ville göra den. Jag tror att det kommer bli väldigt, väldigt uppskattat, hoppas vi.
Ja, det hoppas vi.
Får vi ju så att säga hoppas att lyssnarna är med och bidrar med idéer och tips på vad vi kan prata om. Men vad skulle du säga är liksom poddens fokus?
Vi kommer ju hålla oss till segling som sport, alltså idrotten. Jag älskar ju den andra delen också, havet och knopar och brygger, men det skippar vi här. Det finns andra som får prata om det. Jag tror fokus kommer bli på att höra vilka vägar fram som finns, hur man kan nå sina mål, hur man arbetar. Liksom, många, många som seglar ju team. Hur vi får ett team att funka bra. Hur vi leder oss själva. Liksom, hur man tar ansvar för sin egen del ombord. Och jag känner redan med det vi har spelat in som kommer komma här framöver att det finns massa kul att fråga om och lyssna på liksom, från grymma seglare.
Jag som har suttit bredvid och lyssnat lite nu då på dina första avsnitt, tycker ju att det händer någonting i rummet när det är seglare på så pass hög nivå som pratar med varandra. Man hör ju att ni ganska snabbt liksom går in i era professionella roller. Det tycker jag är väldigt spännande att få ta del av liksom, när ni som seglare pratar med varandra.
Ja, nej, men det ska bli kul. Jag hoppas vi tar gärna emot feedback. Som sagt, ni får inte vara för hårda nu i början på öppna och stängda frågor och hit och dit. Vi kommer utveckla det, men jag hoppas att vi får fram gästerna på ett spännande sätt. Liksom, att de får berätta sin historia. Det finns så mycket kul att lyssna på.
Och om det är då någon där ute som känner att den här personen har ni ju missat, skicka ett PM eller mejl eller röksignal eller något annat till oss så att vi liksom kan fånga upp de här personerna.
Yes, vi ska ut och hova in dem.
Ja. Du, jag tror att det är inget snack om att det finns en sjö av uppslag att prata om i den här poddserien. Så det här kommer ju bli riktigt roligt.
Ja, verkligen. Så välkomna ni som lyssnar och var med. Tyck till och haka på den här resan. Vi har bara börjat nu.
Ja, men Anna, då tycker jag vi kör.
Ja, så kul.
Och jag som har haft äran att få intervjua stjärnan själv här i första avsnittet heter Niklas Axede och är producent här på fredag. Och vi har ju ett enormt seglingsintresse och är så glada att få vara en del av den här podden.
En poddproduktion av Fredag.